Så, Herre, vi ber att du välsignar den här kvällen. Vi ber för de tankar som vi ska dela. Vi ber att du bygger upp oss. Vi ber att du vägleder oss och ger oss vishet. Herre, vi ber att ordet skulle levande göras. Och vi vet att ditt ord är vad det är. Det är för evigt fast i himmelen, står det i Psaltaren 119 och vers 89. Vi vet också att ditt ord är sant i Johannes 17:17. Och Jesus, vi ber bara att vi skulle ta till oss det. För det är inte dig eller ordet som brister. Det är vår villighet att ge oss till dig helt och hållet som är problematiken. Och vi ber bara, Jesus, att vi skulle ödmjuka våra hjärtan och ta emot ordet för vad det är. Ditt ord och inte människors tankar om dig. Vi ber nu den här bönen nu att du välsignar ordet i ditt namn. Amen. Galaterbrevet, 5:e kapitlet, versarna 13 till och med 18. Galaterbrevet 5, 13 till 18. Och innan jag läser de här versarna, vi läser dem lite i taget och delar upp det som vi brukar göra, så kan vi bara säga initialt här att om vi är villiga att erkänna att Jesus är den ende som levt ett, ska vi säga, balanserat liv, så kan vi lätt säga att vi alla lever ett obalanserat liv. Om vi jämför oss. Och vad jag menar då med ett balanserat liv, det är att vi har en tendens som fallna människor, också som kristna med en kvarbliven syndanatur, även då vi är nya skapelser i Kristus, så har vi en tendens att falla i, som man brukar säga på svenska, två olika diken. Men Martin Luther, han sa så här att det kristna livet, det är ungefär som en berusad man som försöker att rida på en häst. Att antingen så glider han av på ena sidan, och det är lagiskhetens sida, eller så glider han av på den andra sidan, som är laglöshetens sida. Och de här två trenderna då, lagiskhet och laglöshet, de har alltid funnits i kristenheten om vi tittar historiskt, men också om vi tittar idag. Vissa människor har ett kött som lutar mer åt laglöshet. Liksom, jag gör vad jag vill, jag lever som jag vill, liksom, haha. Andra har ett lagiskt, ska vi säga, jag tänkte säga temperament, men en tendens. Och man vill gärna på något sätt strukturera upp inte bara sitt eget liv utan andras liv och så vidare. Så Paulus, han har tidigare nu i Galaterbrevet kapitel 4, versarna 21 till 5:1, där så har han beskrivit frihetens fakta, vad friheten innebär. Han har identifierat vår fiende i versarna 2-12 där i kapitel 5. Och vår frihetsfiender, eller fiende, är de här lagivrarna som han träffade på. Kommer ni ihåg att först hade de försökt att föra människor in i en fångenskap genom att säga att de skulle hålla vissa bud och vissa gärningar för att bli frälsta. Sen sa apostlarna i Jerusalem, nej, frälsningen är av nåd och av tro, punkt slut. Så då var den diskussionen färdig, och då bytte man strategi och sa att ja visst, rättfärdigförklarandet kommer av nåd, men helgelsen, det vill säga vår tillväxt i Kristus, den är beroende av i vilken mån vi så att säga är kontrollerade av lagen. Så de här människorna som han beskriver, de har, precis som Luther indikerade, fallit av hästen på den ena sidan. De har blivit lagiska på ett eller annat sätt. Men nu här i verserna 13 till och med 18 blir det, så talar han om en annan sida, en annan fara, nämligen laglösheten. Och vi ska tala om idag då det här balanserade kristna livet. Och vi ska börja med att tala om förvrängningen av friheten. Förvrängningen av friheten. Och det här är vers 13, de två tredjedelarna av den, första två tredjedelarna. Det står det så här: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Uppenbarligen är det så att frihet kan missbrukas. Ni vet hur det är ute i livet. Vi vill gärna ge frihet i olika sammanhang. Vad det nu kan vara för någonting, och folk får den här friheten och så missbrukas den. Och då måste man helt enkelt bara strama åt och göra någonting åt det. Och så blir alla som har respekterat och inte missbrukat friheten sura naturligtvis. För att någon har förstört för dem. Men frihet handlar om att fatta beslut. Däri består friheten. En slav har ingen frihet eftersom någon annan fattar hans eller hennes beslut. Vi kan använda vår frihet till att leva ett laglöst liv. Säga liksom, okej, jag kan gå ut och göra i princip vad jag vill. Och troligtvis, jag säger troligtvis för jag vet inte, så faller det inte en blixt från himmelen. Eller kommer det inte en blixt från himmelen. Så det finns en frihet att leva laglöst. Inte utan konsekvenser. Därför att Gud tuktar alla de som är sanna söner och döttrar till honom. Men det finns också en frihet, eller vi använder friheten till laglöshet som tillfredsställer köttet. Men det kan också vara det lagiska. Vissa människor älskar att på något sätt förtrycka sig själva. Att liksom lägga på sig själva bördor och leva under de här bördorna och liksom hela tiden prata om hur vilken hemsk människa man är och så vidare. Och det är på något sätt liksom att man tar sig en frihet att lägga en börda på sig själv som Gud säger att vi inte ska lägga på oss. Och det är också en slags tillfredsställelse av köttet. Att mitt kött är kapabelt att leva ett rättfärdigt liv. Och när jag tror att jag gör det så finner jag en tillfredsställelse i det. Så på samma sätt som vissa använder friheten till att leva laglöst, haha, jag kan göra vad jag vill, så finns det de som använder den här friheten till att placera sig själva under lagen och förtrycka sig själva och leva i fördömelse. Och på något sätt få en kick av det. Att liksom gå ännu djupare i det här, ja, jag ska klara det ännu mer, kavlar upp ärmarna ännu mer. Så vi ser liksom att den här ryttaren som Luther talade om, att man ramlar av på den ena eller den andra sidan, det är inte så ovanligt. Så här talar han alltså om att balansera våra liv. Eller vi talar inte rättare sagt om att balansera våra liv i mänsklig mening. Så här liksom lite laglöshet. Glöm det. Nej, förresten. Gör inte det. Ser inte ett svar.
Det är ju kontakten där.
Ah, se. Så. Så vi talar inte om att så här liksom, det kristna livet ska vara balanserat. Lite nåd, lite lag. Och så vidare. Det är inte det vi talar om alls. Paulus vill att vi förnekar köttet helt och hållet. Det vill säga att vi inte ger efter för laglösheten. Men att vi heller inte ger efter för lagiskheten. För det är nämligen samma kött som producerar både och. Och i vers 13 här, som vi läste, så säger han ju här då att ge inte köttet något tillfälle. Eller den onda naturen, översätter Svenska folkbibeln. Aformen är det grekiska ordet, och det betyder egentligen, eller det här ordet för tillfälle, det är aformen i grekiska, och det betyder en startpunkt eller ett basläger. Ni vet, när man klättrar upp för ett berg så bygger man ett basläger som man utgår ifrån. Och ge inte köttet något tillfälle. Bygg inte en basstation för antingen laglöshet eller lagiskhet. Ge överhuvudtaget köttet inte en möjlighet. Och det verkar som om kyrkan på något sätt ligger ett snäpp högre eller ett steg före världen när det gäller moral och sådana här saker. Vi tittar på vårt samhälle idag och vi tittar på vad folk tycker och tänker. Och så tycker man då liksom att någon som tycker lite annorlunda, och så säger man, vänta nu, det här är en extrem åsikt. Och så säger jag så här, men vänta nu, vad då extrem åsikt? Den åsikten som jag uttrycker, den var i princip normal för 50 år sedan. Och vad är det då som är extremt? Är det verkligen så att det var en extrem åsikt och sedan så har vi kommit bort från det? Växt ur den extremiteten? Eller är det så egentligen att det är mera normalt och det som man nu tycker är faktiskt det som är extremt? Den frågan kan man ställa sig. Och när det gäller moral så är det inte en människa som lyfter på ögonbrynen om kristna bor sambo. Det är ingen som bryr sig om vad som, hur man definierar en familj, om det är man och kvinna eller om det är liksom homosexuella äktenskap. Även synen på skilsmässa. Många, många sådana här saker som ansågs normalt eller fel eller vad man nu ska säga för en generation sedan eller lite mera kanske, är fullt accepterat. Och kyrkan följer efter. Man kanske är snäppet bättre i, eller före om man säger så, eller över, men man följer den här trenden på något sätt. Det är liksom Zeitgeist som det heter på tyska, det vill säga tidsanden som på något sätt styr de här sakerna. Och jag tänkte på Lot, eller Lot säger man kanske förresten, och Abraham, kommer ni ihåg när deras herdar tvistade om marken? De hade får och de hade boskap och så vidare. Och Abraham istället för att säga, ah, jag är äldst, jag står närmare Gud, flytta på dig pojkvasker och jag ska ta det som jag vill ha först. Nej, vad säger han? Han säger, du väljer Lot. Han hade sån tilltro till Guds karaktär och natur och Guds ledning i sitt liv att han var inte rädd för att låta Lot välja först. Och Lot valde först. Och han valde det som för ögonen såg ut att vara det bästa, nämligen Jordanslätten. Den var grön, den var full av vatten. Han tänkte, wow, det här blir en bra plats. Men problemet var att det här gröna och sköna som han såg, där låg Sodom och Gomorra. Och vad hände? Jo, han dras till den här platsen. Och innan han vet ordet av så är han en ledare i stan och alla de här grejerna. Men var inte Lot en troende? Om vi tittar på andra Petrus kapitel 2 och versarna 7 och 8. Andra Petrus 2, 7 och 8. Så används ordet rättfärdig 3 gånger om Lot. Så trots att han var en kötslig troende, trots att han var boende i Sodom och Gomorra, till och med drogs dit och levde i världen, och levde av världen och blev liksom en ledare där mitt i det här, så står det att hans själ var dikaios, det vill säga rättfärdig. Och det är det som är så häftigt, att när vi tror på Jesus Kristus så blir vi rättfärdigförklarade. Punkt slut. En gång för alla. Ingen diskussion. Jag har en rätt ställning inför Gud. Det är en gåva. Den kommer av att jag sätter min tro på honom. Men det betyder inte alls att jag följer Gud. Det betyder inte alls att det andliga, den andliga tillväxten infinner sig automatiskt. Utan det är en strid. Och det står också om honom att han plågades, Lot alltså, dag och natt i sin rättfärdiga själ. Jättebra. Det fanns en konflikt i hans hjärta. Det fanns en konflikt i hans sinne. Och det är bra. Den här konflikten ska finnas hos oss. När vi syndar, när vi gör fel, då ska vi må dåligt. Gud har gjort det på det sättet. Om jag säger att jag är fördömd. Ja, är det då fördömelse på grund av att jag gjort något fel? Bra. Då är det Guds sätt att säga, lämna det. Gör upp med det. Gå vidare. Men om det är en falsk skuld som fienden lägger på oss, vilket han kan och förmår att göra, så ska vi naturligtvis kasta ner detta och inte ta till oss det. Men den här konflikten, vi läser om det i Romarbrevet kapitel 7, verserna 14-24. Paulus hade den här konflikten. Vi ser det också i Galaterbrevet 5:17 som vi kommer till senare här. Också om hur köttet ligger i strid med anden. Så Lot är en intressant man. Jag ska inte gå in mer på hans liv där. Och vi ska inte använda honom som en ursäkt och säga att ja visst, men han var ju frälst liksom. Han var inget bra exempel. Det var Abraham som var exemplet. Han levde i tro. Han blev inte bara rättfärdig förklarad av tro, men han levde också av tro. Han vandrade i tro. Så vi har den här så när moralen sjunker i världen, då sjunker också kyrkan med den, även då vi tycks vara ett steg efter. Men om vi jämför den genomsnittliga kyrkans moral idag med vad folk på gatan hade för övertygelser om olika saker för 50, 60, 70 år sedan eller vad det nu kan vara, så hade samhället i stort en bättre moral än vad kyrkan har. Men vi kanske ligger snäppet före, ungefär så, åh vad duktiga vi är liksom, om vi jämför oss med, och jag menar, tittar vi på den här världen så behöver man inte vara särskilt moraliskt för att liksom stå ut som rättfärdig eller moralisk. Men vad är det vi jämför oss med? Inte världen. Vi jämför oss med vad Gud säger i sitt ord. Och jag bara tänker på det ibland. Vi nämner Luther ibland. Vi tänker på dem som man kallar för pietisterna. Som fanns mycket på 1700-talet. Alltså, vad skulle de tänkt om de hade sett vad som pågår idag? Alltså, jag kan inte överhuvudtaget förstå det. Alltså, man talar om att någon vänder sig i graven. Och jag tror att det är exakt vad Luther skulle ha gjort eller skulle göra. Så många har ramlat av hästen på den lagiska sidan under århundradena. Kanske pietisterna, kanske lutheranerna, kanske pingstvännerna, kanske Nordens mission, kanske alla möjliga kristna har ramlat av på den sidan mellan varven. Men jag lovar att det är inte det stora problemet i det samhälle vi lever idag. Det stora problemet idag är att vi har ramlat av hästen på laglöshetens sida. Fullständigt och totalt. Och västerlandets kristna har verkligen tagit sin frihet och använt den för att leva laglösa liv. Det är därför sådana här grupper uppstår då och då liksom, som slår tillbaka. Så, vilka hemska lagiska människor liksom. Ja, visst, det är möjligt att de håller på att glida av på den ena sidan. Men vi har ju redan fallit av på den andra sidan. Så låt oss inte liksom fördöma människor som har en god ambition att faktiskt få lite balans i det här. Men så, vi kan ramla av på båda sidor av hästen. Och då har vi alltså en förvrängning av friheten. Lagiskheten å ena sidan, men å andra sidan också laglösheten. Och då kommer vi till nästa punkt här. Och det är nämligen förklaringen av friheten. Eller ska vi säga syftet av den. Jag kallar det förklaringen av friheten. Så vi har förvrängningen, nu har vi förklaringen. Och så tittar vi på vers 13, den allra sista delen där, C-delen, om man nu delar upp den i tre delar, står det: tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. C.S. Lewis säger vid ett tillfälle att vi är mest lika vår skapare när vi använder friheten att fatta beslut. När vi säger att vi är skapade till Guds avbild, vad menas det med det? Teologer har debatterat det här under århundraden. Vad menas det med att människan är skapad till Guds avbild? Men en av de stora saker som det innebär, det är att vi, till skillnad från djur och växter och mineraler och så vidare som finns i den här världen, har en förmåga att fatta beslut. Och de här besluten för med sig konsekvenser, också eviga konsekvenser. På det sättet är vi lika Gud. Och när vi fattar beslut och använder den här friheten, vilket vi gör, människan har ingen fri vilja. Jag fattar inte det. Jag menar, innan vi går härifrån idag så kommer vi ha fattat en massa beslut. På olika nivåer. Vi fattar beslut hela tiden. Jag tänker bara på att vi är lika vår skapare när vi använder friheten att fatta beslut. Och det är just det här att vad finns i mig? Vad är grunden för mina beslut? Vad är det jag fattar? Världen fattar sina beslut baserade på en värdegrund som kommer från kosmos. Det vill säga världens system. Vi fattar förhoppningsvis beslut baserade på en helt annan värdegrund, nämligen Guds ord. Och vilken förmån att få vara lik vår skapare och fatta beslut som förhärligar honom. Så vi kan välja också, som vi läste i vers 15, att bita och slita i varandra. Och det är vad lagiskhet gör. Min fru bodde på den andra sidan järnridån under ett antal år i slutet av kommunistepoken. Jag besökte där, bodde även i den delen av världen precis när ridån hade fallit. Men en av de grejerna som präglade detta kommunistiska samhälle, det var det här angiveriet, det vill säga att man alltid tittade på sin granne, bokstavligen talat, att vad gör de? Och liksom, gör de någonting som inte stämmer överens med lagen, ja då kan jag kanske rapportera. Därför att om jag rapporterar in dem så kanske jag själv slipper undan. Alltså med andra ord, en jämförelsens ande, en rädslans ande. Och det är exakt det som Paulus talar om här. Att vi biter och sliter i varandra. Den här lagiskheten, vi jämför med varandra. Och det handlar inte om nu att om en människa lever i synd. Bibeln talar väldigt tydligt om det. Ät inte med dem, det vill säga ha inte gemenskap med dem. Dra ett streck, markera. Jag accepterar inte det här. Bibeln är klar och tydlig över det. Vi behöver ha det mycket mer i församlingarna än vad vi har. Men att liksom hela tiden bevaka varandra, smyga på varandra, liksom det här att lever du upp till en sak jag gillade med pastor Stevens, det var att han predikade svavel och eld i predikstolen. Men när han var klar med det så la han sig inte i folks liv speciellt mycket. Jag var kanske jag vet inte hur många gånger jag var på hans kontor och åkte med honom i bilen själv. Inte många gånger, men ett antal gånger. Och liksom jag tänkte, och då var jag betydligt yngre också. Och han var väldigt gammal, tyckte jag. Och då tänkte jag liksom att, vad ska han göra nu liksom? Ska han slita mig i stycken här liksom? Tillrättavisa mig. Men han var väldigt, väldigt vänlig. Väldigt, väldigt snäll. Och jag tänkte, är det samma man som skriker och slår i pulpeten? Liksom, det var så mycket frihet. Det var så mycket liksom, nåd där. Och jag tänkte just på det liksom, att vi biter och sliter i varandra. Det är exakt det som lagiskheten gör. Och vi kan välja alkohol, vi kan välja droger, vi kan välja omoral, korruption, våld och så vidare. Men vi kan också välja förlåtelse, återupprättelse, frid, harmoni, helande, vad det nu kan vara. Det är vårt val.
Och vers 14 där, nu hoppar jag lite där, men vers 14 står det om att nej, det gör det inte alls det. Jag vet inte riktigt vad jag fick till där. Vi går vidare istället. Det var antagligen, ibland när jag översätter orden där så okej, okay. Men det står så här att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det här ordet älska här, det är agape i grekiskan. Och det här ordet är väldigt intressant därför att en del säger att ordet inte används överhuvudtaget i det grekiska språket, det klassiskt grekiska, förutom här i Nya Testamentet. Andra säger att det gör det, men extremt ovanligt. Så förmodligen så förekommer det en handfull gånger i klassisk grekiska i princip. Men varför används inte detta ord? En massa andra ord för kärlek i grekiskan används, men inte agape. Och varför är det så? Jo, av den anledningen att själva definitionen på ordet, nämligen en kärlek som inte kräver ett gensvar. Det vill säga, jag gör någonting för dig, inte för att jag förväntar mig någonting tillbaks, utan jag bara gör det här för dig därför att jag älskar dig. Om du inte lyfter på ögonbrynen för dig, om du inte säger tack, om du inte betalar tillbaka, om du inte gör någonting, det spelar ingen roll. Mitt motiv var inte att få någonting tillbaks. Mitt motiv var att ge någonting på grund av denna kärlek. Och därför är det så att helt plötsligt i Nya Testamentet och inte minst i Johannes evangeliet och hans brev så ser vi ju det här ordet användas väldigt, väldigt generöst. Varför? Jo, därför att här har den här typen av kärlek funnit en person som verkligen visade vad det innebar. Tidigare i historien så var det ingen som kunde bevisa det, liksom att människor gjorde någonting, men sen framgick det i alla fall att de hade ett falskt motiv för det här och ville ha någonting tillbaka. Men Jesu offerdöd på korset visade en gång för alla att den här kärleken kräver ingenting tillbaks. Han hade dött för oss även om inte en enda människa hade trott på honom. Det vill säga, världen hade gått förlorad, men han hade ändå erbjudit världen att kunna bli försonad med honom. Och jag gillar det faktiskt. Någon beskrev ett äktenskap som två fästingar som vill få sina behov mött. Man suger blodet ur varandra. Man manipulerar sin partner för att få det man vill. Du ska möta mina behov, tänker man. Nu växer man förhoppningsvis både mänskligt och andligt i de här sakerna. Men vi är väldigt manipulativa. Vi är väldigt själviska. Vi är som fästingar i den här världen. Vi vill gärna sätta oss på en annan person och suga ur allt de har så att vi blir tillfredsställda. Möt mina behov. Men den enda som kan möta våra verkliga behov, det är egentligen Jesus själv. Så agape, kärlek, letar efter möjligheter att möta andras behov, även om det inte finns ett gensvar hos den andra personen. Så ber Gud oss då att göra det omöjliga. Älska varandra. Jag menar, vem kan leva upp det där? Nej, vi har inte kraften och styrkan att leva det kristna livet. Men kommer ni ihåg att han dog en ställföreträdande död för oss? Dog i vårt ställe. Kom ihåg att han också lever ett ställföreträdande liv. Det vill säga, han har tagit sin boning i oss. Om vi låter hans liv manifesteras i och genom oss, vad händer då? Jo, denna kärlek blir ett faktum. Denna kärlek blir manifesterad i oss. Det är han som lever genom oss. Så Gud har gett oss utrustningen. Men vad är då förutsättningen? Nu såg vi förvrängningen av friheten. Vi faller i laglöshetens dike. Eller vi faller i lagiskhetens dike. Sen såg vi förklaringen av friheten här, att vi har den här friheten inte för att använda den på ett felaktigt sätt, utan för att välja Gud så att hans liv får manifesteras genom oss och att vi kan älska vår nästa som oss själva. Men förutsättningen för den här friheten hittar vi nu i vers 16. Och det är min tredje och sista punkt här. Förutsättningen för friheten. Vad vill jag säga? Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Där har vi det. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Vi kan aldrig kväva köttet. Vi kan aldrig kontrollera köttet. Vi kan aldrig liksom på något sätt komma undan de här sakerna. Det enda som kan stoppa köttets framfart, det är att vandra i anden. De står i motsatsförhållanden till varandra. Så vandra i anden. Ett segerrikt liv är en vandring, inte en gärning. Vi tänker alltid liksom på gärningar. Liksom, nu ska jag göra några gärningar här så att jag blir god och accepterad etc. etc. Men att vandra, eller att ha ett segerrikt liv, det är att vandra i anden. Jag vandrar, jag faller, jag står upp, jag faller, jag står upp. Men för varje gång jag lär mig att ta emot nåden, för varje gång jag står upp, så är jag starkt. Och jag går stadigare i min vandring. Alla människor har anden. Första Korinthierbrevet 12:13 står att vi är alla döpta in till Kristus. Där får vi också anden. Det finns inte två andedop som vissa kristna talar om. Det här som ger oss vår ställning i Kristi kropp. Och sedan ett annat andedop som ger kraft. Det finns bara ett dop, står det i Efesierbrevet 4:5. Och det är andedopet. Och det är ett. Vattendopet är ett dop, men det är bara en yttre bild av en inre sanning som redan har ägt rum i våra liv. Så lyssna på det här noga. Den helige andes dop är för ett inneboende. Det vill säga, när jag blir döpt i den helige ande, av den helige ande in i Kristus, så börjar anden bo i mig. Och han bor i mig permanent. Oavsett om jag är en gudaktig eller ogudaktig kristen. Oavsett om jag vandrar med honom eller inte vandrar med honom. Oavsett om jag bär frukt eller inte bär frukt. Anden bor i mig därför att Gud har gett anden som en gåva till alla de som tror. Så det är den helige andes dop. Men sen har vi den helige andes ledning. Det var det vi läste om här. Vara ledd av anden. Och det är för att möjliggöra någonting. Och det är progressivt. Det möjliggör ett segerrikt liv. Och det här är någonting som inte sker en gång för alla. Utan det är någonting som sker så här stegvis. Lite i taget. Varje dag. Vår vandring. Vår tillväxt. Vår helgelse. Den varar hela livet. Finns inte någon människa som vissa grupper under kyrkohistorien har undervisat att man kan komma till en viss nivå där man slutar att synda, åtminstone medvetet. Men den läran har ingen biblisk grund. Ja, det är möjligt så tillvida att Gud har gjort, han har gett oss utrustningen. Men det betyder inte att vi inte syndar, vare sig omedvetet eller medvetet. Men vi har en inneboende ande. Det är permanent genom helige andes dop. Nu har vi den helige andes ledning som möjliggör det heliga livet. Och det är progressivt. Det är någonting som vi har med oss hela livet. Och sedan finns det en tredje aspekt. Och det är den helige andes fyllande. Efesierbrevet 5:18 blir fylld med den helige ande. Det är en befallning. Inte ett förslag. Alltså grammatiskt står det en befallning. Var fyllda med anden helt. Var kontinuerligt fyllda med anden. Och det är för en speciell tjänst. Jag blir fylld av anden. Kommer ihåg i Gamla testamentet hur de blev fyllda av anden för att göra någonting. Kungarna, profeterna och så vidare. Det var en speciell. Så vi även som nya testamentligt troende, vi blir fyllda av anden. Och det är periodiskt, det vill säga det kan vara tillfälligt. Jag har alltid anden inneboende i mig. Jag har också möjligheten att bli ledd av anden. Men när jag är ledd av anden, då kan jag också bli fylld av anden för speciell tjänst vid speciella tillfällen. Och det är också, faktum är, en slags känsla involverad här. Titta, Apostlagärningarna 2, när de blev fyllda med anden för första gången. Folk trodde att de var berusade. Och det är intressant att Nya Testamentet på något sätt gör den här jämförelsen. Att är jag fylld med anden, behöver jag ingen alkohol. Har jag inte fylld med anden, då vill jag ha alkohol. Det är liksom ett motsatsförhållande. Han fyller bara de som är ledda. Och han leder bara de som är döpta. Förstår ni vad jag menar? När jag döps in i den heliga ande, eller av den heliga ande in i Kristi kropp, det är permanent, då kan jag bli ledd. Och när jag är ledd, då kan jag bli fylld. Så dop och vandring och fyllnad är de här tre aspekterna. Och det är förutsättningen för friheten. En ofrälst människa har ingen frihet. De har inte blivit döpta in i Kristi kropp av den heliga ande. En person som inte är döpt kan inte vandra i anden. En person som inte vandrar i anden kan aldrig bli fylld med anden. Så alla de här sakerna är förutsättningar i den här, ska vi kalla det, kronologiska ordningen. Så köttet och anden, står det i vers 17, ligger i strid med varandra. Till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Det är förstås ingen här som känner till att det pågår. Jag har aldrig upplevt det, precis. Alla händer röjset. Men det är fantastiskt att det är bra att det finns en konflikt där. Varför? Det visar faktiskt på att vi är troende. Det visar på att människor i världen bryr sig inte. Man bryr sig inte alls. Liksom. Man gör vad man vill och liksom, det är ingenting som... Det finns inga signaler där inne som säger att det här är fel. Alltså, anden övertygar den här världen om synd. I singular, inte synder. Vi tror att anden är där ute och säger: du, nu ljög du, fy på dig. Nu gjorde du si, nu gjorde du så, det är fel. Han övertygar om synd, singular. Vad är synden? Att ni inte tror på vem? Honom som han har sänt. Det är mänsklighetens synd i singular. Att vi inte tror på honom som gör oss rättfärdiga. Det är inte att vi begår 10 000 synder. Det tar den heliga ande i tur med i den troende, men inte i den otroende i första hand. Gud vill att vi ska vara moraliska, men det är vi genom samvetet. Det sysslar inte anden med i första hand, utan andens uppgift är att övertyga om synd i singular. Den enda synden som kan skilja oss från Gud, nämligen otro. Köttet och anden ligger i strid med varandra. Det är bra att vi är bekymrade på insidan när vi gör fel, för det bevisar bara att det finns en konflikt, och den konflikten består av att jag har kvar mitt kött, men den heliga ande har också flyttat in i mig. Så att försöka bli helgad genom köttets kraft leder till ett nederlag, tills vi ropar ut det som Paulus ropade ut i Romarbrevet kapitel 7 och vers 24. Kommer ni ihåg vad han sa? Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och sen känner ni säkert till hur Romarbrevet 8:1 börjar. Finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Fantastiskt. Så både anden och köttet söker samma sak. Att kontrollera oss. De vill samma sak. Men... De är inte två likvärdiga alternativ. Men köttet vill kontrollera oss, men det vill också anden. Att vara fylld med anden är inte att det kommer en vätska liksom. Nu blev jag fylld med anden bara för att någon smord predikant, som det heter, eller någon stort namn la händerna på mig eller någonting liksom. Det är inte att vara fylld med anden. Att vara fylld med anden är att vara kontrollerad av anden. Att det är han som har kontrollen, inte köttet. Och i vers 18 här som avslutning så står det att om vi leds av anden står vi inte under köttet. Eller förlåt mig, står vi inte under lagen? Nu läste jag fel där. Ja just det, står vi inte under lagen. Så det här är i obestämd form, lagen. Det är alltså inte nödvändigtvis Moselag, utan det är lagprincipen. Det kan vara någon annan lag som jag placerar mig själv under. Ett landslag eller en annan religion eller min egen, alltså någon lagprincip, att jag ska göra eller inte göra någonting för att uppnå en rättfärdig ställning inför Gud. Han säger att vi står inte under lagen när vi är ledda av anden. Varför? Jo, därför att när jag är ledd av anden, då är Kristus manifesterad i mig. Han har redan uppfyllt lagen. Så när jag är ledd av anden, då uppfyller jag lagen automatiskt. Jag kan inte göra det i min egen kraft, men jag gör det när jag är kontrollerad av anden. Så där ser vi sambandet. Så vi kan inte vandra i anden om vi inte är ledda av anden. Och det här är ett val. Och hur gör vi det? Bara som kort avslutning. Vi överlämnar oss till honom. En daglig liksom meditation över detta faktum. Att han har gjort allt. Jag förmår ingenting. Jag överlämnar mig i dina händer, Herre. Och du har den suveräna kontrollen över ditt liv. Vi håller takten. Ni vet liksom, Gud går. Han håller en viss takt så här. Och jag går med honom och det är harmoni i ledet så att säga. Men helt plötsligt så stannar jag upp liksom och så börjar jag att gå i otakt. Ni vet när olika här militärparader och vidare, så vidare. När de går i takt och det ser så fint ut på något sätt liksom. Alla går likadant. Men sen är det ibland om man ser sådana här bilder på när någon har kommit i otakt och det ser så fruktansvärt tokigt ut liksom. Alla går så här, någon som gör precis tvärtom. Och det är ofta det vi gör. Vi håller inte takten. Det blir konstigt på något sätt när vi inte vandrar med honom. Fokus. Vi har fokus på honom. Romarbrevet 8:5 talar om att vi ska sätta våra sinnen på, inte på det som är köttsligt utan på det som är andligt. Och vi behöver också en inriktning att vi går åt det håll som Gud har talat om att vi ska gå. När vi gör det så har vi förutsättningarna för friheten som vi är kallade till. Så vi har en förvrängning av friheten. Den första punkten, laglöshet, Luthers illustration, vi faller av på den ena sidan, laglösheten, vi faller av på den andra sidan, lagiskheten. Förklaringen av frihet, alltså det vill säga syftet är att vi ska låta honom leva våra liv så att vi kan älska med den kärlek som han har älskat med. Och förutsättningen för allt detta är alltså att vi vandrar i anden. Och vi måste vara döpta i anden för att kunna vandra i anden. Och vandrar vi i anden kan vi också bli fyllda med anden. Och det är där som Kristus manifesteras i och genom oss. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen.
Amen.